Äntligen, då är det måndag och vi sitter här i poddrummet i Aftonbladet huset och idag Abris, äntligen säger jag. Vi har ju varit en gubbpodd kan jag tycka och vi har letat efter föryngring och nya fräscha åsikter och idag har vi verkligen en sån person som kan bjuda på sånt i podden.
Jag vill att jag ska presentera henne,
ja, men det
eller ska få presentera
göra.
Sig
ja,
själv.
Det kan väl göra. Det är ju din värvning är det.
Är det så? Ja, ja nej men då får jag välkomna Sofia Reideborn hit då, som faktiskt är ju inte debut för henne heller. Hon var ju med här när vi körde våran damspecial kan väl kalla den för då med Maria Roth och Emelie Fredriksson. Så att hon är ju lite inkörd i det här men det ska bli jättekul att, som du är inne på, få lite nya perspektiv, nya åsikter, lite fräschare kanske än du och jag sitter där och babblar.
Och du är aktiv hockeyspelare Sofia, kan du dra din Elite Prospect CV lite snabbt?
Oj, ja men det är väl två lag då, AIK och SD. Mm. Det är inte så mycket roligare än så.
Nej, ska du är 20 år.
Ja. Ja.
Hur ser hockeyframtiden ut och hur tänker du?
Ingen aning, vi får se. Jag har precis fått ett nytt jobb som jag tycker är kul och vill satsa på också. Så att, men nej, jag är inte klar med hockeyn än, nej. Så i alla fall.
Och du är alltså målvakt och du är syster, lilla syster till Adam Reideborn då, som är KHL-proffs i Kazan just nu som hade succé. Både Djurgården och lite i Modo får vi säga att det var lite succé i alla fall. Då. Det var väl någon säsong som gick bra i alla fall. Då.
Knappt.
Du, när killarna avslutar sin säsong så drar de ju på en två dagars upp till Trysil eller Kläppen någonting och så blir det åka madrass på kvällen och så vidare. Vad sker ett tjejlag när de har slutat sin säsong?
Folk åker hem till USA och Kanada.
Okej, okay. Det är lite mer lugnare och liksom sådär. Det blir inte den här riktiga tjota blängan efter säsongens slut.
Jo, det blir en liten fest, men absolut inte Sälen och supa sig redlös liksom.
Nej, nej. Du har haft väldigt mycket åsikter om STHL, de ska vi fånga upp lite senare. Men när vi pratades vidare på söndagen, dagen innan den här podden, så var nästan första den vi pratade om, det var den här avstängningen mot Niklas Svedberg, Djurgårdens målvakt. Abis, vad var det som gjorde att du blev rosenrasande på den?
Jag var så hårt arg där. Jag blev arg
så mycket. Dra lite vad som hände.
Ja, det var, jag var inte själv på hovet, men jag har sett den i efterhand. Och det var väl Einar Emanuelsson som avlossade ett skott, en sån här klassiker, precis där det var precis före eller precis efter periodsignalen där. Och det är det värsta målvakter vet, typ, utom när de blir attackerade i sitt målområde. Det kan känna värre. Men, och då blev ju Svedberg arg. Svedberg har ju tumör sedan tidigare, så han skulle ju efter Einar Emanuelsson då. Och då tyckte väl Emil Larsson att det var lite lämpligt att slänga några ord till Svedberg också. I och med att de vet att han ibland har ett vacklande psyke så tänkte de kan väl elda upp han ännu mer. Så då var jag arg på både Emil Larsson och Einar Emanuelsson och skulle efter dem båda två egentligen där. Framförallt Emil Larsson då. Och i det här tumultet som uppstod då så kommer han ju på något sätt åt linjedomaren. Det är lite svårt att se exakt vad som händer, men med sin stöt eller klubbhandske så kommer han ju åt linjedomaren då som får en svullnad på läppen enligt anmälan i alla fall.
Det var lite roligt skrivet där.
Ja, och det som är lite intressant tycker jag där i det här som det är väl, för det här är en periodpaus, att man inte pratar ihop så där och i så fall ger Svedberg, att domarna pratar ihop så ger Svedberg då i så fall 2 minuter misconduct eller game misconduct eller vad man nu ska ha. Men det gör man ju inte, utan det är ju efterhand som den här anmälan kommer. Jag tycker de satt ju där 20 minuter i domarrummet dessutom och snackade, så att det borde väl ha kommit någon reaktion redan där tycker jag, om det nu var allvarligt.
Och Sofia, vi måste reda ut några grejer direkt här. Varför blev Svedberg så arg?
Ja, för att han skjuter efter avblåsning.
Och det är som målvakt, man slappnar lite av dem, man har gått vidare.
Nej, men man gör inte det.
Ja, okay.
Det är liksom, gör du det, då får du vara beredd på att man kommer lacka.
Ja, men de gör väl det här för att få igång Svedberg också, tror du
ja,
inte det?
Såklart. Ja, såklart. Men sen så är det som jag blir fruktansvärt förbannad, det är liksom att man får inte nudda en domare med liksom lillfingernageln. Då blir det en avstängning liksom.
Ja, ja. Jag har ju sett de här bilderna lite fram och tillbaka och det som är, det man måste tänka på det är att Svedberg är på väg, han har ju liksom fullt fokus på de här Luleåspelarna och då ser ju inte han, det kan ju vara en Luleåspelare som rycker honom bakifrån eller från sidan, det är det man måste ha lite spelkänsla i det här fallet då. Och det tycker jag att de har saknat både disciplinnämnden och även anmälande domare. Ja. Och min fråga nu är, hur kom vi runt det här? Vad var det du kallade dem för på sms? Prinsessan på ärten?
Ja, det är domarna i nya prinsessan på ärten. Det är liksom, man får inte göra
någonting. Är det samma sak i STHL också, att man inte får säga någonting? Eller liksom, man får inte kalla någonting för någonting nedvärderande, för då får man en misconduct på sig.
Det beror på lite vilken domare du har.
Okay. Vissa kan babbla lite och sådär.
Liksom. Ja, Nej, men jag skulle inte säga att det är alls på samma sätt.
Ja.
SHL har ju blivit, det känns som att det är ju sån debatt nu kring domarna, så att nu får man inte säga någonting. Det är som diktatorer som du liksom inte får göra någonting mot.
Men du, är tjejhockeydomare lika känsliga som killhockeydomare?
Nej.
Eller märker du någon skillnad i hur de klarar av att ta kritik?
Ja, jag tror inte att, alltså tjejer tror inte jag säger så mycket. Jag märker inte av så mycket att tjejer pratar med domarna på det sättet faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så jag tror inte att det är samma klimat överhuvudtaget.
Nej, sen skulle jag vilja säga att det är väl ett större sammanhang kanske just den här händelsen som vi ändå måste grotta ner oss lite grann i, just med det här med domarna, att det har ju blivit tydligt, vi har ju själv skrivit om de här, att det blir en allt mer otrevlig vardag för domarna, de utsätts för mer och mer, det är grövre språk på isen, det är mera hot från fans och sådana saker som de själva i alla fall påpekar att det förekommer. Och min känsla är att man nu den här säsongen framförallt har satt ner foten och ska visa att nu är det liksom nolltolerans med allting, va? Både när det gäller språket på isen och när det gäller hot utanför isen och när det gäller fysisk kontakt och allt vad det kan vara. Och problemet blir lite grann när man går så här strikt fram och inte som har lite bollkänsla och ser situationen, utan man märker bara att man träffas med någonting på läppen. Det är ju lite grann som vi skulle stå här och titta på Charlotte Kalla när hon vinner OS-guld, och så blir du jätteglad och bara liksom kastar upp din näve och så träffar den mig på läppen.
Och du kommer liksom. Anmäla dig till facket.
Ja, nej, men alltså lite grej för man bara, jag tror, väljer man att vara hockeydomare så ska absolut inte vara någon liksom medveten fysisk kontakt. Det här Sam Lovqvist gjorde, om vi tar det som ett exempel, Linköpingsbacken, han knuffade till en domare. Det är big no-no för mig, och det tycker jag är helt rätt. 5 matcher, ingenting att snacka om, för det är otroligt förnedrande som domare att liksom bli utsatt för en sån händelse, så det tycker jag är helt okej. Men att man inte har bättre bollkänsla i de här situationerna, det oroar mig faktiskt lite grann. Det kan väl även gälla, tycker jag, beslut i disciplinnämnden. Det är väl det med som är lite oroande, att man tänker så olika. Det är dels hur jag tänker och tycker ändå att man ser situationen på ett sätt, och så känner man, shit, liksom det här, de ser det på ett helt annat sätt, och då blir man ju lite osäker själv runt hur man tänker.
Men ni har ju inte lika mycket som man kallar för slagsmål och sånt där i SHL. Men jag får ju en känsla sista åren här att domarna gärna vill vara med och kramas eller styra bort, för det är ju lite kul, för de har ju också en liten fördel att de får ju hålla om och ta i liksom, men hockeyspelarna får ju inte göra någonting, för då blir de ju anmälda. Så att jag kan tänka mig att de tycker att det är roligt också att gå in och avbryta och brotta bort lite och sådär.
Men kliver man in i en sån där het situation, då får man ju vara beredd på att någonting kan hända.
Har du någon liknande erfarenhet från SHL? Där domarna försökte avstyra och liksom sådär. Nu har ju inte ni, det är inte samma fysiska hockey, eller hur?
Nej, jag skulle faktiskt säga nej. Det blir nästan aldrig fight. Det kanske någon gång framför mål, men det dör ut ganska snabbt.
Jag får ju 1000 frågor här om SHL. Alltså, är det trash talk i SHL? Alltså, babblar de skit i dig i ansiktet? Eller uppe i Luleå måste de ha gjort det?
Nej, alltså det värsta jag har fått, det är väl bara Twitterpåse.
Okej.
Okay. Så det är inte, alltså...
Twitterpåse?
Jag har ingen aning vad man menar med det faktiskt.
Okay. Vet du det, Abris, du som är bra på sociala medier?
Nej, jag trodde ni skulle reda ut det här. Vad är en Twitterpåse?
Twitterpåse? Nej, jag vet inte.
Nej.
Vilket lag var som sa det? Du behöver inte säga vilken spel.
Jaha, de kallade det för Twitterpåse. Jaha, ja. Okej. Okay. Ja, men det är väl för att hon är aktiv på Twitter där. Ja. Tycker mycket och sådär.
Men det var ju ganska... Det var ju inte så grovt direkt, kan man inte säga.
Nej.
Men vad gör vi då för att vi ska liksom försöka hjälpa hockeysvärde? Hur gör vi för att den här liknande händelsen inte ska ske igen? Är det att spelarna måste bara lära sig att oj, nu måste jag kolla mig runt om hela tiden. Är det någon domare som står kan hamna i vägen? Ja, men då får jag liksom avbryta. Eller hur gör vi för att sånt här inte ska ske? För nu är vi ju, i alla fall vi tre är ju lite irriterade över att Svedberg var avstängd 2 matcher.
Ja, alltså på ena sätt tror jag det är svårt. Vi ska inte bunta ihop alla domare till en. Så domare är också individer. Det finns ju väldigt många olika domare, precis som det finns mycket olika spelare. Så att jag tror de flesta domare hanterar de här situationerna på ett väldigt bra sätt.
Så det är ett karaktärsdrag hos vissa domare?
Ja, det skulle jag nog mer vilja påstå att det handlar om. Bra uttryck från dig där.
Mm.
Så att det tror jag är... Sen blir jag ju kluven i det här, för det är klart att på ett sätt kan man ju tycka att det är otroligt barnsligt med vuxna män som jagar runt och ska ta tag i någon annan efter någon avblåsning eller någonting. Så här, mitt andra jag känner att ja, men tänk om de bara är som robotar, inte bryr sig någonting, bara åker av isen, tappar vi en dimension i spelet då? För det är ju det kanske inte är så fräscht 2020 och liksom tycka att vi ska ha de där känslorna och vi ska ha vuxna män som jagar efter varandra och kanske till och med slå till varandra med handsken och sådär. Men alternativet blir ju väldigt sterilt, känner jag, om vi inte har något. Idrott är ju ändå känslor.
Det ska ju vara känslor. Kan du ta bort känslorna?
Det går ju inte. Och samtidigt också, om Djurgården i det här fallet bara tillåtit Luleå att skjuta på avblåsningen där, då är det precis som att vi bryr ju inte vad ni gör.
Nej.
Och det blir lite fel signal. Nu vill ju de markera.
Ja, och det är väl just det där som kanske vissa då kan tycka lite töntigt, att man ska hålla på och markera. Det är väl den debatten som man har. Ska man klappa ner någon för att han sätter in en tackling? Ska man slänga handskarna och slå han i huvudet och sådär också? Så det finns ju två dimensioner i det här. Men jag tycker ändå att ett visst mått av känslor måste vi nog ha kvar om vi ska hålla på med idrott. Folk måste kunna bli lite förbannade, och när det inte finns något ont uppsåt i det de gör överhuvudtaget, så tycker jag det blir väldigt fånigt att straffa någon för det här.
Och Luleå vill ju rätta upp Svedberg, och du lyckas ju med det. Men vad finns det mer för oss, Sofia? Hur kan man rätta upp en målvakt på isen? Det är väl ganska bra att skjuta precis på gränsen sådär.
Ja, det kan man ju säga. Mm. Det är det värsta man kan göra nästan.
Mm.
Alltså, det beror på lite vad man är för målvakt, skulle jag vilja säga. Jag tror att jag är ganska svår att rätta upp.
Okej.
Okay. Jag vet att Adam är väldigt svår att rätta upp.
Ja, han känns ju som alltså iskall.
Liksom. Ja, han är lugnet själv. Det är svårt att rätta upp honom i putsen också, så att det, liksom, det går inte. Men Svedberg, det kan nog göra lite vad som helst.
Mm. Jag pratade med en hockeyspelare här i fredags som var känd för att vara... Vill jag prata väldigt mycket med motståndare. Och han sa, jag hade älskat att spela mot Svedberg. Och jag hade velat komma in under huden hela tiden. Vem tror jag pratar med, Abris?
Per Ledin.
Ja, precis.
Ja, du ser. Jag bara chansar. Men jag skulle vilja säga till det här också, att det som är lite tråkigt i det här blir ju att, som jag var inne på, att man inte tar straffet i så fall på isen. För det är Luleå som lyckas reta upp Svedberg. Men Luleå får ju ingen som helst nytta av det. De får inte ens en 2 minuter på Svedberg. Utan han blir avstängd i efterhand. Ja,
då är Färjestad som är vinnare nu. De löper ju, fick ju 3 poäng där.
Och det kan jag förstå, att jag har respekt för att när det händer mitt under match att det är svårt. Men när man har 18 minuter på sig period på avsen och kan prata ihop sig bland domarna. Jag förstår inte vad som gick snett i den kommunikationen.
Och det är inte bara domarna, utan du har ju även ett granskningsrum på Gärdet, och du har en supervisor som var på matchen som också kan alltså ta in och säga att men vi ska nog ge en 2+2 eller någonting.
Men hur ful var den då? Var det förtjänade den en 2+2?
Vad stod det i domen? Vad gav det på läppen?
Svullnad. Nej, men det är väl, men visst, om man nu har ansvar för sin klubba eller sina armar eller knytnäva, så kan man väl köpa kanske en 2 minuter där, eller en 2+10 eller vad det nu blir för någonting då, i värsta fall. Men att det ska liksom gå i efterhand och bli 2 matchers avstängning, där blir det ju ett väldigt stort glapp, tycker jag, mellan vad som har hänt och konsekvensen av det.
Mm. Domarna, bättre spelkänsla. Och sen kanske disciplinnämnden ska fundera på, var det verkligen gjorde de ett bra jobb just den här halvtimmen när de diskuterade det här? Och jag tror dock att de har fått starka order från svensk hockey, att är det något som rör domarna, då måste ni vrida om armen direkt bakom ryggen på spelaren då.
Ja, och det är ju felet, tycker jag, att det går till disciplinnämnden. För när det väl är där så kan du ju, nu tycker jag att de kunde ha tagit ett annat beslut också. Men felet, det stora felet, tycker jag att den hamnar där. Jag tycker inte ens det är sånt de ska hålla på och lägga tid och kraft på, om jag ska vara ärlig, den här typen av situationer. Det blir bara löjligt. Och jag trodde, jag var lite fel, jag hade lite fel där, för jag trodde att även situationsrummet var inblandat i en anmälan här. Men det är inte, har jag fått höra av.
Och domarna på plats.
Domarna på plats är det. När det gäller den här typen av händelser så är det bara domarna rakt av. Inga referensgrupper, inga situationsrum eller någonting, utan det är domarna som tar det.
Det här handlar ju inte om spelarnas säkerhet, det var ju domarnas säkerhet. Ja. Och då kliver ju inte situationsrummet in. SHL-säsongen, jag har lite som vanligt så här pratas om domar, eller fel, målvaktsinterferens. Det har pratats om huvudtacklingar, det har pratats om hur överlägsna Luleå har varit. Det har också pratats om hur Luleå kommer lyckas i slutspelet, och så har det varit lite sträckdramatik. Men STHL då? Om du ser tillbaka på säsongen, nu återstår i finalen då, hur ser du på de här matcherna som har varit, och vad är största snackisen bland spelarna?
Jag skulle inte säga att jag är jätteinvolverad i vad som händer bland spelarna i just STHL, men jag skulle nog säga att jag är mest chockad över hur icke-tajta de här serierna har varit.
Okej, då är det för stor skillnad mellan lagen?
Det är ju helt otroligt, varenda match varenda serie har ju varit så här sweep.
Mm, du menar i slutspelet?
Ja, det är jättetråkigt. Mm. Det är fantastiskt. Alltså, jag satt och kollade på Brynäs Luleå. De hade inte, alltså Brynäs hade inte mycket att sätta emot.
Nej.
Jag tycker att det är skittråkigt.
Mm. Jag var ju visserligen på en match. Jag såg ju andra matcher mellan Djurgården och AIK.
Mm.
Den gick ju till Sudden Death och gick ju, jag tror den gick till 3 extra perioder om jag minns rätt där. Så den var ju jämn. Men sen vann ju Djurgården där och då var de ju klara för nästa runda. Så att,
ja. Och vi hade ju inte en chans.
Nej.
Nej. Så att,
vad beror det här på då? Att det är lite för stor klassskillnad mellan lag 1-4 till 5-8 eller 5-10?
Ja, givetvis. Och sen är det ju, jag tycker vi... Men jag tycker man ser att vi är för dåligt tränade. För vi dog ju, speciellt i andra
och
matchen.
Och vi, det är SD då. SD, så att säga. Och kan vi inte reda ut för alla våra lyssnare och även kanske oss som sitter där. Vad står SD för?
Stocksund, Danderyd, Innebyberg.
Just det. Just det. Mm. Vad hette den klubben förut? Eller har den...
Stocksund tror jag.
Det var bara Stocksund, ja.
Mm. Och Ormstad. Ja, det kan vara någonting sånt där.
Ja.
Osäker.
För dåligt tränade, räcker det alltså? Alltså, liksom, alltså är det
ja, inte... vi orkar inte.
Nej.
Orkar inte hålla upp vårat defensiva spel. Och nej. Om man möter typ Mrazova, Stalder, då är det...
Nu sitter,
det
om Bork lyssnar på det här så sitter han bara och gnuggar händerna.
Ja, ja, men det är...
har tjatat om i...
Ja, men det är sant.
Okej.
Okay. Absolut.
Du håller med Bork alltså? Är du liksom en Bork-fan på sociala medier?
Jo, men det skulle jag säga. Jag håller, mycket, okay. håller med honom
han
mycket.
Han säger den nakta sanningen som är jobbig att höra, är det så?
Jag läste hans krönika för några månader sedan som han gjorde i Hockey Sverige.
Ja.
Det är så mycket där som stämmer.
Ja, men... jag reagerar på att publiksiffrorna har gått ner lite och sen tycker jag att den här säsongen inte riktigt har berört från de andra säsongerna, jag vet inte. De har gjort ett jättebra jobb, SDHL på, med själva organisationen, fått in fina sponsorer och så vidare. Men jag tycker inte att serien blivit mer intressant.
Nej, det är ju, jag köper det. Visst, den blir jämnare, men det är fortfarande de här topplagen. Man vet vilka som kommer vinna och man vet vilka som kommer vara i final.
Mm.
Det är fortfarande inte det här, den dramatiken. Och det märker man ju nu i slutspelet. Det är ju ingen dramatik. Alla har ju vetat att det ska vara Luleå HV-final.
Mm.
Vi hade nästan kunnat skita i de andra. Mm. Så att det är så ojämnt.
Mm. Och då är ju till vår nästa punkt, finalen i SDHL som alltså år går mellan HV71 och Luleå. HV71 har ju tagit stora steg och blivit den stora suveränen i år. Luleå har lite svårt att liksom kika på vad som har hänt. Man har haft en del skador under året och så vidare. Men vi har ju bett dig att kika lite i din kristallkula. Hur tror du kommer gå i finalen?
Alltså jag hoppas av hela mitt hjärta att HV vinner.
Jaha,
oj. Och jag tror verkligen att de kommer göra det.
Nu får vi fler lyssnare i Norrland här. Varför? Är det för att, ursäkta min dåliga bakgrund eller påläsning här om HV71, men har de aldrig vunnit SM-guld i damligan? Alltså?
Mm, nej.
Så det blir som historia om de vinner. Mm.
De kom ju upp för några år sedan bara.
Är det din sympati för HV71 eller din antisympati för Luleå som gör att
eller
du så gärna vill att de ska
vinna? Eller din hockeyanalystiska hjärna som du har slutsatsen?
Jag skulle säga att det är en kombination av alla tre.
Ja.
Men absolut, mitt aktivt ogillande av Luleå är en starkt bidragande faktor.
Varför gillar du inte dem då?
Det är ju från förra året med Adam och någon incident där han fick någon Red Bull i huvudet och så här.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Var inte vi på den matchen?
Var det Kovacs-firandet, va?
Ja, han åkte fram till Robin och skulle lära honom att köra bil.
Jaha, just det. Men vi var ju på den matchen. Det var kalabalik där var det. Det hände ingenting i själva matchen, så det hände allt på slutsignalen där. Jaha, det därifrån då. Vad är det som gör ändå att Luleå och HV71 är i final? Vad är det som gör att de här organisationerna lyckas få ihop så bra lag?
För att de har SHL-klubbar som kan dra in mycket pengar och då kan de lägga pengar på de här stora stjärnorna och dra till sig dem.
Men det har ju Leksand, Brynäs, Djurgården också.
Ja, men då man ska ju vilja också ta de pengarna.
Ja.
Och jag vet ju att Luleå får ju jäkligt mycket pengar. De har ju så mycket sponsorer där uppe som vill gå in med pengar. Och sen, man måste ju ha pengarna för att typ locka sådana som Marchment och de här. De vill ju ha pengar liksom. Mm. Sidney Morin och så.
Vad tjänar stjärnorna i SHL?
Ja, det är väldigt, väldigt olika. Jag tror att de som tjänar mest kanske ligger på 20 000.
Ja. Tänk vad lätt det ska vara att värva ihop. Alltså om man jämför med SHL.
Mm.
Ett superlag och bara vinna damguld. Då. Och vilken liking det skulle bli då på orten där laget är då.
Det är väl det som händer. Om jag undantar Luleå som ändå har varit så här... lägga med konsekvent i toppen, så är det ju mycket det att det ena året så är det Leksand som har de här stjärnorna som förra året, Brynäs värvar om det här året, nu har HV värvat mycket från Linköping, har tappat, och det Modo har tappat också. Det blir ju lite grann den klubben som just den säsongen har musklerna eller viljan eller ambitionen att värva de här spelarna, gör ju oftast det, för att det kostar inte så där jättemycket att göra det.
Ja. Du vill alltså att HV71 ska vinna, men
Jag tror på HV.
Du tror på HV också. Ja, vad tror du kommer att avgöra i den här finalserien bäst av fem?
Offensiven.
Okej.
Okay. Och det är den HV har och har haft hela säsongen. Deras kyla med pucken kommer att göra så att de vinner.
Ja, och ganska djupt lag också. Alltså många kedjor som kan producera.
Verkligen. Och nu har de värvat in en grym målvakt också, så att det... Jag tror verkligen att de kommer vinna.
Vad tror du då? Du trodde ju faktiskt HV.
Ja.
Jag måste ge dig en sak, Abis. Jag vet att du och jag och en seniorkronikör hade en egen mejltråd om damhockeyligan inför säsongen. Kommer du ihåg den?
Mm, ja, nu när du säger det kommer jag ihåg den. Ja.
Och då vet jag nästan att du satte nästan 1-8 helt korrekt där. Kanske SD att du gick bort på det lite.
Ja, det var något lag till där också faktiskt som jag bommade lite grann på. Men det var SD tippade nog näst sist faktiskt. Så det var nog något jag gick mest bom på.
Ja,
men det var väl HV, känns som att de har haft någonting på gång. Jag var nere där förra säsongen.
Jag trodde lite på Linköping där.
Men de har tappat mycket.
Ja, jag tror de skulle värva på sig, för de tog in en del finländare förra året där som var ganska vassa. Jag tror de skulle lite samma sak också, boosta upp. Men de kanske har dragit ner sin satsning lite.
Jo, nej, men så var det. Linköping känns ju lite på plana ut, och Modo likadant. Det var också haft det tufft att vara med ett tag. Det är lite grann, det är hyfsat lätt ändå att läsa var är stjärnorna i år. Liksom. Ja, nu har de hamnat i HV liksom, och i Brynäs. Ja, då kommer de lagen att bli bra. Och sen tycker jag HV, jag var ju ner som sagt dit och gjorde något reportage där med Jenny Asserholt förra året. Och kändes som att de hade något på gång. Det var proffsigt där. Ja, de byggde något redan förra året. Och sen kompletterade de ju med riktigt vassa spelare. Så att det är inte ett dugg förvånad att de är där.
Det är en rik klubb också som kan lägga väldigt mycket pengar på sin damsektion.
Ja, absolut. De har gjort det bra.
Sen nu kan det ju också vara, det har jag inte koll på. Men i Luleå vet jag att det är vissa sponsorer som har sagt att det ska vara samma arrangemang vid matcher för när det är SHL och SDHL. Jag vet inte hur de har sagt det i HV, men har du en stor sponsor som går in och kräver någon typ av neutralitet i intäkterna för båda könen, ja, då blir det ju en ganska stor uppsving för damhockeyn.
Men skulle det inte vara häftigt ändå att spela i en sån klubb, som Luleå till exempel, om de hör av sig med de förutsättningar de har och med och försöker vinna och liksom ta kampen med Sara Gran där och så, eller? Det finns ju en lucka där nu sen Morasse försvann. Om de hör av sig.
Om Luleå hör av sig och säger du får 10 miljoner för att komma hit, så hade jag tackat nej.
Är det så illa? Ja. Nej, jag vet inte fan, jag skulle syna den.
Nej,
jag tycker det ska vara skitkul att vara en sån förening. Man får se vad man vill. Även om de är taskig med brorsan så har de gjort mycket bra. Liksom där och har ju jag skulle tycka att det var ganska skönt att ändå är fungerande. Man behöver inte tänka på liksom, finns det ett gym, måste vi träna 7 på morgon som ni gör med SD, liksom. Utan det är bra förutsättningar. Det skulle jag tycka var vägde över faktiskt.
Men jag tror inte att jag är välkommen där heller av fansen.
Ja, det är någon sak.
Det är lugnt. Jag tror inte jag vill vara där.
Vilken klubb är nästa dynasti i SDHL då?
SD.
Tror du det?
Ja.
Jaha.
Mm.
Varför? Alltså, jag vet ju inte alls hur er damjuniorverksamhet är eller hur lätt ni har. Och jag har ju sett att ni har värvat på er en många namnkunniga spelare, men det är ju en liten satsning på kort sikt.
Mm.
På längre sikt så måste du ha något typ av komma underifrån och vilja att spelare kommer dit lätt och fixa boende och så vidare. Liksom då. Och kanske en rejäl organisation också.
Ja, en rejäl organisation kanske vi inte har riktigt. Men vi har en ganska bred junior- och flickverksamhet.
Okej.
Okay. Jag tror att det är nästan den största som finns faktiskt.
Mm.
För att vi har ju många flicklag under.
Jaha.
Så att om man kan få fram dem så tror jag att SD kan bli farliga.
Sen är det ju, jag kan ju min Stockholmshockey riktigt bra måste jag säga ändå. Och det är ju norra delen av Stockholm som producerar väldigt många talanger. Både på killsidan och tjejsidan. Det finns väldigt många föräldrar i Täby, Danderyd, Stocksund som du säger. Som vill att sina barn ska spela hockey.
Mm. Nej, men så är det ju.
Jaha, SDE. Ja, det var intressant.
Man måste ju tro på sig själv.
Ja, precis. Men du har ju inte förlängt med klubben. Hur tänker du då?
Nej, vi får se. Vi får se vad som kommer. Man ska aldrig stänga några dörrar. Men jag trivs väldigt, väldigt bra i SD. Så att... vi får se.
På tisdagen är det dags för Hockeyallsvenska finalen och det kokar ju i både Umeå och Örnsköldsvik. De två lagen ska ju mötas i bäst av fem och vinnaren där får ju då spela mot, ja det är ju klart, i stort sett klart att det blir Oskarshamn i den här sista kvalet som gör att segraren där får ju spela i SHL nästa säsong. Och det är ju sista gången vi har den här också, vad ska vi kalla för, avancemangssystemet om en slutspelserie, hockeyallsvensk final och sen ett direktkval är det korrekta ordet. Nästa år blir det ju ett slutspel. Hur går det?
Mellan Modo och Björklöven?
Ja.
Björklöven vinner.
Okej.
Okay. Ja, jag tror faktiskt att Björklöven vinner.
Okej. Okay. Är det bara för att de är alltid lättare att säga så, bara för att de fick upp monsterpoäng i allsvenskan?
De har en jävligt bra målvakt. En fruktansvärt bra målvakt.
Kanata, ja. Vad gör honom bra, tycker du?
Men han läser spelet fruktansvärt bra. Uh-huh. Han är duktig tekniskt.
Han platsade alltså inte East Coast Hockey League. Och de tyckte att är du för gammal för den här ligan. Så att, det var tufft för honom.
Ja, sen har de ju ett jävligt ett stabilt lag som har spelat bra genom hela säsongen. Modo har ju varit ganska upp och ner. Och jag är lite osäker på deras målvaktssida också, faktiskt.
Mm. Ska Tjecken spela? Är han fri nu från hjärtskakning?
Oklart. Kommer väl besked, han har inte spelat sen dess.
Hanses har ju sett bra ut också.
Sett bra ut på slutet här, så att han går in nu i första matchen, det känns som att när Hanses har varit så pass bra, så undrar om inte de spelar honom på tisdag också.
Jag måste ju i alla fall säga då att jag tror att Modo har en väldigt stor chans på grund av att de har en bra trend på slutet. De har ju kämpat och slitit. De har legat två väldigt länge och så började Timrå komma i kapp och så nu fick de andra platsen. De måste ju känna, ja, nu har vi liksom allt att vinna och alla pratar med 100 experter så säger vi kanske 98 att Löven ska vinna. Det är ganska skönt läge att slå lite underifrån.
Ja, men så är det för Modo. Alltså det som du säger, de har ett tacksamt läge på det sättet och det kan väl tala lite grann för dem. Men jag tycker ändå att Björklöven var så här maskinmässiga under hela säsongen där de känns väldigt trygga i det de gör och jag tror att över fem matcher så kommer det att fälla avgörandet.
Ja, ser vi till den här säsongen. Lite bredare, har Modo faktiskt plus statistik på?
Ja, men det där tycker jag är ganska ointressant om jag ska vara helt ärlig. Det är jättesmå,
är det inte
känslan marginaler
att ha när man går
men det har varit så jämnt och det har varit liksom något mål hit och något mål dit, så för min del så är det liksom, det betyder ingenting egentligen, ingen som tillför något i och med att det har, så att jag tycker att Modo har ju sin första kedja, det går ju inte att komma ifrån, den är ju fruktansvärd, jag vet inte hur mycket poäng de har gjort, 210-220 någonting. Björklöven har ju en annan bredd och jag tror att det kommer att fälla utslag i den här serien, att man har lite mera offensiv spets, men det kommer bli spännande och jämnt och det är otroligt häftig matchserie liksom. Modo mot Björklöven där uppe, det är ju Norrlandskusten, mellersta Norrlandskusten ska vi säga, kommer att stå still där.
Men det är fem matcher, borde man inte kunna coacha på något sätt, ta bort det, alltså, är det inte smartaste tränaren som vinner här också, Fagervall mot Hellqvist där? Jag tror inte att de kan hitta någonting modigare att liksom försöka komma åt dem.
Nej, alltså tveksamt. Det jag har sett av både Björklöven och Modo i år, så är jag ju mer imponerad av Björklövens spel. Eftersom att Modos dippar är fruktansvärt djupa. Och jag tror också som han sa, att det kommer synas igenom i en matchserie av bästa av fem. Det är ganska många matcher och ett ganska tajt schema. Så att jag tror den som har varit bäst under hela säsongen och varit, de har ju spelat på en jämn nivå, Björklöven, på ett helt annat sätt. Så att jag tror att det kommer lysa igenom, samtidigt som man har Kanäta där bak som bidrar med ett jäkligt lugn. Så att jag hoppas på Modo dock.
Jag hade lite gullegull-samtal med Tony Mårtensson igår då. Våra karriärer har lite som liksom följt så, att jag kommer ihåg när han slog igenom och sen så pratar vi och så tackar jag väl för en fin karriär. Han har haft en bra karriär och sen kom vi in på Hockeyallsvenska finalen och då var han bara helt säker på att Löven skulle vinna. Och då frågade jag, men varför då? Ja, men Modo släpper till så många målchanser hela tiden. Det, man vet alltid om att pucken kommer rakt ut och backarna boxar inte bort och så vidare. Så det, Ligg bara på målvakten där så kommer målchanserna komma. Så att, och han borde ju ha lite koll på hur de här lagen spelar.
Ja, verkligen. Han är ju en smart hockeykille också. Så att, det stärker väl oss här, Sofia och mig i alla fall. Du är väl lite Modo, inne på Modo här. Men sen är det ju en häftig match i matchen. Där, jag menar Kent och Hellqvist va, som byggde upp Oskarshamn där. Mm. Eller byggde upp. De var där på samma sätt då. Men de är ju taktiskt där, de är ju väldigt lika varandra. Jag vet att Kent färgade så mycket av Hellqvist när han var nere i Oskarshamn där. Och tagit med sig det upp till Björklöven. Även om Fagervall är tränare där, så är det ju Kente som är chefsideologen på något sätt som har satt spelsystemet. Och de här två kommer ju och de vet ju exakt hur de uppträder rent taktiskt.
Så att det... Och du vet, Hellqvist, när det brinner till nu, är säsongens viktigaste matcher, det kommer ju koka i honom.
Alltså. Ja, sen är det intressant tycker jag. Hellqvist har ändå tagit upp både Rögle och Malmö från Allsvenskan till SHL. Det tror jag inte man ska underskatta. Han har ändå den erfarenheten att han har liksom, han vet vad som krävs för att ta upp ett lag i SHL. Och det har ju inte Fagervall gjort om vi tittar så i alla fall. Kente var ju med och tog upp Oskarshamn visserligen i fjol. Men, så det kan väl vara en sån sak. Men otroligt imponerande alltså med Björklöven där, som kanske har varit svensk hockeys svajigaste klubb under hela 2000-talet, och bara på en säsong blir den mest maskinmässiga klubben i hela svenska systemet, ja, förutom Luleå.
Flest poäng i allsvenska.
Ja, men Björklöven liksom. Det är ju den som har suttit och skrattat åt lite grann. Den förening som har fått ut minst liksom, för satsade pengar under hela 2000-talet, och plötsligt så uppträder man på det här sättet.
Jag tycker lite synd om det laget som kommer förlora, för att om man kollar historiken så jag vet det knappt, jag tror ett lag som har lyckats vinna den här förlorarfinalen som det blir då sen då, mellan den förloran från allsvenska finalen och segran i den här slutspelserien. Det är tufft. Vi minns i fjol, du och jag var i Leksand där AIK mötte till Leksand och så vann slutspelserien i fjol, och så åkte de ut med två raka. Det är inte lätt att behöva torska den här. Nu gick ju inte fem matcher mellan Oskarshamn och AIK i fjol. Men vi ser att de går till fem matcher, Modo och Björklöven, så torskar Modo, och så ska de behöva möta Timrå som har förmodligen fem raka segrar då. Det är
ju ganska statistiskt fastslaget att den som vinner allsvenska finalen går upp, och den som förlorar går inte upp egentligen. Det finns något undantag som vi är inne på, men annars har det sett ut så. Jag tror att det är stor chans eller risk att det ser likadant ut den här gången.
Varför är det så då? Är det att det mentalt att man har på något sätt varit så nära och så torskar man och så kan man inte ladda om? Eller vad händer i en hockeyspelares huvud där, tror du, att säsongen är lite över om man förlorar den här svenska finalen?
Ja, men det är så påfrestande. Om man ska säga Björklöven Modo nu. Ja. Fem matcher.
De kommer dunka sönder varandra.
Ja, uppe. Och det är mentalt otroligt påfrestande. Och sen en sån jäkla besvikelse att förlora. Mm. Och sen så ska man bara ladda om någon dag senare.
Stutsa upp och behöva möta ett lag som har bara vunnit.
Precis. Fruktansvärt svårt. Och sen är det ju självklart fysiskt krävande också. Så att de här matcherna, mycket folk, varma arenor, svettas mycket. Så att jag förstår ju att det är många lag som klarar den resan liksom. Ja. Från förlora hockey svenska finalen.
Blir det lugna matcher AB, tror du, eller kommer det vara krig där uppe?
Ja, nej, men det kommer nog att, disciplinen kommer ju att vara jätteviktig, så det kommer nog att vara liksom en kamp där mellan liksom disciplinen och de här känslorna. Men det är klart att det kommer att bli hett. Jag menar, det kommer att vara publik som kommer att pumpa på där uppe, och spelare som är heta, och när man nöter på varandra så där i 3-4-5 matcher så blir det ju naturligt ganska grinigt också. Så att det kommer nog att bli. Samtidigt går det ju inte att ta... Det går inte att dra på så onödiga utvisningar.
Och jag vet ju vad de kan.
Ja, och Björklöven har ju, visst, det har svajat lite grann, men det är ju ändå ett ganska, ganska kompetent powerplay-lag, även de. Och jag tror att de kan vässa till det ytterligare här. Och jag tror att målvaktsspelet nu är jätteklyschigt, men jag just var inne på det här med att de är så lika varandra rent taktiskt och känner varandra framförallt så bra rent taktiskt, gör ju att jag tror att special teams och målvaktsspelare kommer att bli direkt avgörande för vilka som går vidare. För jag tror inte det finns så mycket överraskningar man kan ta till här när det gäller spelet ute på isen.
Jag fick hemläxa på söndagskvällen, Sofia. Hur länge sedan var du gick i skolan förresten?
Jag pluggar lite nu, men jag gick i skolan tog student 2018.
Ja, just det. Ja, men du är ju van med läxor och så vidare. Ja. Vad har du pluggat för minikurs nu då? Vad är du intresserad
av?
HR. Vad sa du?
HR.
HR? Mm. Ah, det ligger ju lite tid när jag precis att sköta om sin personal och få grupper och må bra. Men läxan bestod ju av att du skulle ta ut SHLs tre bästa målvakter. Och för att vi ska ha lite dramaturgi och spänning hela, så vill jag att du börjar med tredjeplatsen och så går du upp och sen så avrundar med den som har vunnit då.
Okej, alltså jag hade jättesvårt.
Var det här kul eller var det roligt eller?
Men jag var tvungen att sätta mig och kolla lite highlights.
Okej, ringde du brorsan också?
Nej, okay. Han är får inte vara med på det här. För okay. Han hade bara sagt massa tråkiga namn.
Okay, ja. Han hade sagt alla Djurgårdens tre målvakter.
Ja, ja, så det hade varit jättetråkigt. Mm. Men jag i alla fall satt som trea Niklas Svedberg.
Okay.
Och jag tror att folk hade förväntat sig att jag skulle sätta honom etta.
Okej, okay. Tellqvist hade nog satt Svedberg som etta. Ja.
Men så kul ska vi inte ha. Nej.
Vad är det som gör att du tycker att han är så extremt duktig målvakt då?
Men han har ju räddat Djurgården så många gånger. Speciellt den här matchen mot Linköping. Det var, han var ju den enskilt största orsaken att han tog två poäng i den matchen.
Ja.
Sen så tycker jag att om man har scoutat honom lite så är det ju bara att skjuta högt.
Ja. Men han hade ju ingen bra säsong i Timrå. Det var ju som jag funderade på vad som har hänt med han. För jag minns ju honom i Brynäs när han vann guld och så vidare. Så han har ju haft fina år utomlands. Och sen så var det ju, han såg ju inte alls i harmoni ut i Timrå där. Det var ju
ingen som var det i Timrå. Nej. Det är inte lätt att vara målvakt i ett lag som är på dekis liksom.
Nej.
Så att, men jag tycker han har gjort det bra i år. Och sen så tycker jag ju att det är kul med någon som rör upp lite känslor.
Mm.
Det gör så mycket.
Men skjuta högt, det är ett bra tips till kanske bli Färjestad i
kvartslång. Gör inte det. Men om jag själv skulle säga så är det hans svaghet. Men inget annat lag behöver göra det.
Nej.
Det är lugnt.
Ja.
Och sen tvåan, den här hade jag lite problem med. För att det finns så många bra. Gustav Lindmar, han är ju egentligen seriens bästa målvakt om man ser statistiskt sett. Men jag har lite svårt för honom. Jag tycker det är lite tråkig. Så att jag satte faktiskt Roman Will på den.
Mm-hmm.
För att jag tycker att han är...
Rögläs första målvakt.
Ja, jag såg ju honom när han spelade mot Adam i landslaget där. Okay. I Leksand.
Ja, just det.
Och jag tycker att han är grym.
Ja. Är det så på en match att du bara tittar och kollar på målvakten? Du kollar inte var pucken
är? Nej, alltså när det är typ när Adam spelar och så ser man, rör det med Adam zoom, då tittar jag bara på Adam.
Okay.
Blicken fastnar liksom där.
Ja.
Men jag tycker att han har en grym teknik.
Ja.
Faktiskt. Det är sjukt nog att säga det om en tjeckisk målvakt. Faktiskt.
Ja. Men, vad är teknik där på målvakter om du skulle utveckla det?
Man ser att man är duktig på skridskorna, är duktig på att röra sig i målet och... det är en helt annan, om man typ till Joakim Eriksson, nu ska jag vara lite Petter Rönnqvist här och såga, så är inte han, är ganska orörlig ser
lite stapplig
ut. Ja, precis, och jag tycker Roman Will är nästan motsatsen till det.
Men allt, så var det väl, nu är jag ju född 71, men det var ju alltid så, den som var sämst på skridskor fick stå i mål.
Men det är inte så.
Nej, så är det ju inte idag givetvis, men är det inte så att de som blir målvakter lite för tidigt specialiserar sig och ställer sig mål? Att de inte tappar den här liksom mjuka innerskär, ytterskär och blir bra på rörelse?
Jag tror att det är jätteviktigt att man börjar som utspelare och sen ställer sig mål. För att det är så otroligt väsentligt att vara duktig på skridskorna som målvakt. Det går liksom inte annars. Du klarar det inte.
Nej.
Så att, jag tror att man ska alltid börja som utspelare. Och sen så om man tycker att det är roligare som målvakt, börja med det lite senare.
Och visst var det en ny trend här i helgen att det var en utespelare som ställde sig mål. Har ni sett den grejen? Tror du var i Södertälje att de fick problem med målvakterna så att en utespelare ställde sig mål?
Har du ingen ismaskinsförare?
De hade, jag vet inte exakt hur det till om det var sjukdom och så vidare, men det var en utespelare som ställde sig. Och jag har tappat namn, jag skulle vilja vrålhylla honom nu. Han hade 86 räddningsprocent och gjorde det helt okej.
Okay. Ja, shit. Ja, det är bra
för
faktiskt.
Det är inte lätt att ställa sig mål så där i alla fall.
Nej, det är det inte.
Samtidigt så skulle man ju också, du pratar om att man som målvakt ska spela ute. Ja. Det kan även vara bra som utspelare att ställa sig mål så man förstår, ja, du vet, lite vinklarna och vad man tycker är svårt som målvakt.
Testa på. Det skadar ju aldrig. Man kan alltid lära sig nya saker.
Ja, men bra silverplats där. Vad har vi på som nummer ett då? Högst uppe på prisbordet.
Det här gör ju faktiskt lite ont i mitt hjärta.
Mm.
Och det är lite jobbigt.
Du kommer en Luleåspelare alltså?
Ja, det gör ju det.
Ja.
Det är faktiskt Joel Lassinantti och det gör lite ont i mitt hjärta. Men han är grym.
Men det är stort. Det innebär att du har ju en mångsidighet i dina åsikter.
Ja, men han är faktiskt grym.
Okej, vad är han grym på?
Ja, han är
det är ju Abis favorit där också. Ja, som sagt, var på grund av de svärmor eller varför att du är uppe i Luleå då.
Vad var det för någon?
Du har ju en genväg uppe på något hotell.
Ja,
du fick så bra rum. Och var inte någon släkting till Joel Lassinantti?
Jo, svärmor.
Ja, precis.
Eller jag vet inte om de är gift. Men det är väl hans sambos mamma.
Precis.
Ja.
Men om du ska kärleksbomba Joel lite då?
Men det är jobbigt. Men jag kan säga att han är duktig.
Okej.
Okay.
Han är ju bäst, tycker
jag
bevisligen.
Ja, men... Ja, tyvärr så gör jag ju det. Han är... otroligt kompakt, otroligt duktig på skridskorna, fantastisk teknik, läser spelet fruktansvärt bra. Han är jättekort, men kan ändå spela på en så pass hög nivå.
Ja. Men spelar han inte också ett självspelande piano? Det vill säga det är laget som är bäst på att försvara sig.
Men de räddningarna han gör är fortfarande otroligt, otroligt bra.
Varför får Karn inte ett kontrakt i KHL eller NHL då?
Jag och pappa har haft den här diskussionen hemma. Och det,
Så ni sitter och pratar om övergångar från SHL till utomlands? Ja, det är bra. Ja. Det matbordet skulle jag vilja sitta i också. Ja. Jag får aldrig prata om övergångar hemma.
Vad vill dra? Nej, det är superroligt.
Nej, familjen är helt ointresserad av hockey.
Ja, nej, det är jättetråkigt.
Men vad kom pappa och slog pappa Reideborn fast då? Vad var
pappa Reideborn slog fast att han är för kort.
För kort?
Att man inte vågar
satsa. Han är väl 80, 81 kanske va? Typ en 81, 81 någonting tror jag. Så han är inte superkort. Men nej. För NHL så är det ju definitivt ett gränsfall. Jag tror att han kommer att spela KHL kommande säsong. Jag skulle bli jätteförvånad om inte. Då får de nog nästan underkänna sin scouting där borta kan jag tycka. Jag tycker det är ett intressant lista. Jag tycker det är intressant också för Lasseman. Vi som inte kan målvakter så himla bra. Vi brottas ju hela tiden med det här. Hur bra är han? Hur bra är Luleå? Skulle jag kunna stå där nästan och också ha 93 räddningsprocent? Liksom. Lite sådär va? Men det är därför det är extra intressant att du lyfter fram honom så verkligen.
Han är grym. Ja. Han är riktigt bra. Hans tålamod är också gudomligt.
Läser spel väldigt bra, ja, tycker jag.
Fruktansvärt bra. Det måste man göra om man är lite, ja. Inte har längden på sin sida.
Nej, precis. Det tycker jag var jätteintressanta namn. Jag tycker alltid det är kul med målvakter när man inte är så där superexpert själv på det. Så är det ju just med Will, så att du ser hans tekniska färdigheter i det och att Lasse Nant verkligen är en.
Men han har ju både teknik och sen så kan han göra de här lite galna räddningarna, vilket man också behöver.
Jag tror också att Joel, han har inte fått något superförtroende i av Tre Kronor genom alla år. Och då tror jag att han blir som lite doldis där bakom. Då. Vi såg ju de här Färjestadspelarna, Linus Johansson och Marcus Nilsson. Direkt när de fick spela ihop och det gick helt okej i Beijer Hockey Games, då kom ju KHL-klubbarna. Joel har aldrig fått göra och blivit som liksom Adam som har slagit igenom med Tre Kronor, eller Magnus Hellberg, eller Stefan Liv för massa år sedan. Alltså, går in och håller nollan i Channel One Cup eller Beijer Hockey Games. Ja, men det är klart, då kommer ju scouterna och ringa hem och säga att den här killen är bra.
Det var också en pappa Reddebon analys nu.
Okej, att han var för kort och att han inte får chansen i internationella sammanhang.
Precis, det var bra.
Så jag och pappa tänker lika där. Men jag tror att han drar nu då, alltså, Abris. Är det liksom dags nu? Alltså, kommer klubbarna våga satsa på honom?
Ja, jag vet inte vad man har liksom att vara rädd för, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att det var diskussioner om det redan förra året. Han hade en KL-klausul då, och jag vet att det är ännu mer snack om det nu, och jag blir väl inte jätteförvånad om han redan är klar för en KL-klubb, eller i alla fall överens då, som det så vackert heter. För att jag vet inte vad mer han ska bevisa. Jag tycker det är en bra poäng också, Thomas, där med landslaget, att han har ju fått förvånansvärt lite förtroende, om jag ska vara helt ärlig, sett till det spelet. Jag vet inte om de har gått i den här fällan som jag har gjort lite grann kanske, och tycker att det här med Luleå som lag liksom under Thomas Berglund, det kan vem som helst då.
Ja, men han borde ju få chans i alla fall.
Ja, testa lite på mer det. Än det han har fått, absolut. Men det blir ju så där. De tar in målvakter som de gillar och sen håller de fast vid dem lite grann. Och klart, Lasse Johansson har varit jättebra den här säsongen. Hellberg har gjort det bra.
Jag ska inte klaga på det. Det funkar helt okej för mig också. De kör på gamla.
Men just Lasse Bant över titta, jag vet inte, vad har han? 5 landskamper. I den här, om vi tittar på lite prospect nu. Det är ju förvånansvärt lite. Det måste
vara. Fast Luleå är ju ett lag, vi känner ju Garpenlöv, alltså, det är svårt att ta ut de här stjärnorna i laget. Han var väl också, nu har Erik Gustafsson lite andra bekymmer den här säsongen, lite privata problem som gjort att han hållit sig borta, men han har ju också blivit ratad någon gång, fast många kanske tycker att han är självskriven.
Ja, det är väl lite andra grejer. Det är ju lite olika meningar, för enligt förbundskaptenerna själva, Garpenlöv var ju här och han hävdade att de har dialog och Erik har tackat nej och privata skäl och sådär. När Erik själv pratade förra säsongen så hade inte hört ett ljud från efter OS på under Grönborgs ledning. Då. Så att jag vet inte riktigt hur det ligger till. Då. Jag blir inte klok på det där riktigt. Men det är också en back som naturligtvis ska vara med i landslaget om man nu vill. Och så där. För så
samtidigt
bra
så vet de ju vad de får ut av honom, eller hur? Han spelar väldigt mycket upp i Luleå. Han har spelat väldigt många, han har varit med på VM, så att de behöver ju inte testa honom egentligen. De vet ju vad han tar med sig till bordet.
Jo, samtidigt så handlar det väl om att vinna turneringar också, försöka få med de bästa. Det är ändå det målet de har. Om de nu ska fortsätta med turneringar så bör man ju ändå ta med de bästa även under säsong, åtminstone i någon av turneringarna.
Jag tänkte att vi skulle prata om ett känsligt ämne. Ett ämne som är lite svårt att prata om. Det var en händelse i svensk hockey förra veckan som berörde väldigt många och skapade också en osäkerhet vad som har hänt. Jag tänker på det när HV valde att sparka Anthony camera på dagen. Och anledningen är, jag ska bara förklara, så ska vi inte grotta ner oss vad som har hänt mer, utan vi ska bara prata om vad som hände i ett omklädningsrum och så vidare. Det är ju då lite av disciplinerande skäl så valde HV att väldigt snabbt bryta med honom. Han har gjort saker inom HV och i Jönköping som inte är acceptabelt. Och Sofia, om man har någon som är riktig vårta i omklädningsrummet, hur behandlar man den personen som ett lag? Hur gör man som medspelare för att det ska liksom funka bättre, eller att man ska försöka övertala henne eller honom då att liksom vi måste skärpa oss och så vidare?
Man tar det med personen i fråga och inte pratar om runt personen.
Det måste vara direktkommunikation.
Precis,
alltså.
Det ska inte vara något skitsnack, för då skapar man bara ännu mer drama än vad det redan antagligen är.
Uh-huh.
Så man tar det med, de problemen man har tar man med personen direkt som det handlar om. Och sen om det inte blir bättre, då får man väl, ja, som de gjorde nu.
Mm.
Det skapar bara osäkerheter och skada dynamiken i gruppen.
Har du varit med om att någon av dina arbetsgivare kickat en spelare bara för att det var ohållbart för gruppen att ta hand om personen?
Nej, men det har varit nära.
Okej, okay. Men man har lyckats rädda upp det liksom, att det blir bättre.
Mm.
Tyckte du HV gjorde rätt då? Det var ju ganska mystiskt allting som skedde där nere.
Vi är alldeles övertygade att de gjorde rätt. Och vad jag förstått så bröts kontraktet på dagen. HV helt utan skyldighet att betala ut några pengar till något utköp eller någonting, utan allt bara bröt. Så det talar väl ganska mycket för att det fanns ganska starka skäl till en uppsägning i det här fallet. Det är ju inte helt lätt att bara säga upp en anställd på det sättet.
Man hade precis ett nyskrivet kontrakt också.
Ja, vilket förvånar mig, måste jag säga. Att man, nu vet jag att nordamerikaner kan vara fantastiskt trevliga och tillmötesgående, men kan också vara, nu ska inte jag dra alla med en kam, men de kan ju vara mycket trevligare än svenska på något sätt. Liksom i högsta nivån är väldigt hög där när det gäller att vara trevlig och sådär. Jag tror att han liksom sålde in sig rätt bra där i HV under hösten, om jag ska vara helt ärlig. Och man tyckte att det var en, jag tror HV var ute efter lite grit och sådär inför slutspelet också. Jag tycker att man har kanske varit för välkammat, att man tycker själv att man var för välkammat, ville få in en sån spelare och tyckte liksom att han hade tillfört igen det man förväntade sig under första månaderna. Sen tror jag det hände saker utanför isen, om jag ska vara helt ärlig, som och utanför omklädningsrummet som kanske.
Och det vet ju vi, om vi ska vara ärliga, att det varit en del saker som
ja.
Och vi kan ju inte skriva det här. Gör vi rätt som inte skriver det?
Ja, det lär vi väl lita på att vi gör. Det är ju en diskussion som vi har med
tänk vad lyssnarna
våra ansvariga utgivare
nu,
och allting. Och det finns ju en pressetisk diskussion om vad man skriver och inte skriver. Men vi jobbar ändå på Skandinaviens största mediehus. Och då får man väl utgå från att de som fattar besluten här har på fötterna när de gör det. Så att vi får väl vara trygga i det.
Hur påverkar ett lag då när man tar bort en stjärna? Jag tror han låg 3 eller 4 interna poängliga någonting. Och vad händer i gruppen när du tar bort en spelare som varit med på hela uppbyggnadsfasen och hela serien?
Det är klart att det blir skillnad. Det är en spelare som man liksom har haft i laget som försvinner från en dag till en annan. Det är klart att det blir skillnad. Men
kan det vara också att skönt att vi blir av med den här jobben?
Det beror ju helt på hur han har varit i laget och hur den personen har betett sig. Om det är en person som sprider glädje, då är det klart att det känns. Liksom. Mm. Men om det är någon som hela laget bara känt en börda, då är det nog bara jätteskönt.
Mm.
Men det är ju från person till person och det är från lag till lag. Det kan man inte veta riktigt.
Och det blir inte direkt så att HV spelar sämre sen Camara ställs utanför laget. Liksom. Utan man har ju tre segrar den här veckan också. Så att det tycker jag väl ändå talar en hel del för att det var en ganska stor lättnad, tror jag, för dem där. För det är klart att det här har ju inte, jag tror att det har pågått ett tag också. Liksom. Även om det har förvärrats rejält på slutet där, när man tog beslutet, så tror jag ändå att det har funnits en viss oro runt det här och vad han håller på med och inte, gör och inte gör.
Det här var tredje klubben som han fick lämna i förtid. Tror du att han kommer få ett nytt kontrakt med någon mer svensk klubb i framtiden?
Nej, det tror jag inte.
Men du, var det inte dålig scouting av HV då? Alltså hockeymässigt, duktig spelare, men som karaktär och människa?
Ja, jag hade faktiskt lite kontakt med en kille nere i Tyskland där de just, inte bara Camara, men bland annat där. Och han menar att den miljö och den typ av spelare han är rätt långt ifrån HVs miljö. Jag hoppas att de har scoutat honom även rejält off-ice, skrev han då. Så att det fanns ju, så att du har ju varit inne på det här tidigare med Camara också, att det var en, kanske kan vara en tveksam scouting. Du hade ju också de signalerna lite från Danmark där det var en ganska brutal grej som ledde till att han fick lämna och så vidare. Så att det är väl en chansning från dem. Jag tror att de ville ha in något som var lite mer tryckig, så att säga. Men det var lite för mycket tryck i grejerna.
förvånar mig ändå HV, vi satt ju och hyllade dem alldeles nyss här, speciellt på deras organisation och satsa på damer och så vidare. De har ju alltså, hur många som jobbar med, de har två sportchefer. Det måste vara unika med Svensk Hockey också. Både Johan Hult och Johan Davidsson är ju sportchefer. Och så har de en general manager och så vidare. Man tycker att de inte borde gå bort sig i scoutingen där. Men det...
Jag tror att de var medvetna om lite grann att det var en liten chansning, men att det var någonting de ville
att
få in.
Att gruppen kunde
speciellt...
fånga upp honom på något sätt.
Ja, och att han skulle liksom vara lite, skulle inte vara perfekt och välkammad, men inte gå för mycket över gränsen heller. Men jag tror att de, alltså Camera tror jag inte man värvar bara på skicklighet, utan det tror jag var för att få lite mer riv i gruppen. Och nu slog det över åt fel håll, och det är klart att det kan man ju ha synpunkter på. Jag är väl mest kritiskt till förlängningen möjligtvis, att man provade honom ett år, det misstag gör man ju. Jag tror att de ändå visste på något sätt lite grann vad de gav sig in på, men chansade lite.
Mm. Men om ni får in ett rivjärn då, då är det bara, om hon då missköter sig, då är det bara att försöka, är det någon spelargrupp då som rättar till sånt? Eller finns det några som blir som naturliga ledare som orkar ta det där? För det är ju ett ganska jobbigt samtal om någon är pain in the ass liksom.
Vi har ju alltid en ledargrupp. Det är ju kaptenen och sen så är det två eller tre andra som sitter i den. Och då är ju de som får ta tag i det främst. Eller om det inte det funkar, så är det att prata med tränaren. Liksom. Det är ju, vi är ju bara ett lag, en tränare och sen typ en lagledare. Så att det är ju, ska ju helst skötas internt inom laget och se till så att den personen kan liksom hålla sig i schack. Mm. Sen om inte det funkar, då får man ju liksom ta det högre upp, så får de ju ta ett beslut.
Ni är ju precis som SHL, ni är ju en smältdegel av människor från hela Kanada, USA, alla kommer från olika bakgrunder. Många är säkert stjärnor där borta, var duktiga på high school och så vidare. Så ska de komma till en liga i Sverige, och så ska alla försöka underkasta sig olika roller och så vidare. Så att jag kan tänka mig att det blir slitningar, precis som det blir SHL.
Mm. Ja, men det blir det, absolut.
Bumper. Jaha, Abris, vi börjar lida mot den här poddens slut. Du brukar alltid ha åsikter efteråt. Varför tog du inte upp det där? Varför pratar vi inte om det där? Det är ju så viktigt. Är det något mer du känner nu att du vill...
Absolut. Mina favoritkvartar måste vi ju ta naturligtvis. Eller dina favoritkvartsfinaler. Eller Sofias favoritkvartsfinaler. Jag tycker vi måste prata om den här tiden som kommer.
Eller tycker gästen ska få säga först om...
Absolut. Men det är ju, jag vill också poängtera här nu, efter vi kan ju ha en ganska gnällig approach. Så här, men vilken otroligt underbar tid vi har framför oss nu med allsvenska finalen, SHL-finalen, kvartsfinalerna, åttondelsfinalerna, slutspelet, allting. Så att det är en ynnest. Och just kvartsfinalerna i SHL tycker jag är bland det roligaste som finns. För då är så många lag involverade, och det finns sån energi i början på slutspelet, och det händer så mycket i matcherna. Så att det är min favorit. Och det ser ut som att det ska kunna bli några riktigt häftiga kvartsfinaler nu också.
Just nu, jag kan bara ta lite råfakta hur det ser ut då. Luleå och Skellefteå ser ut att bli 1 och 2. De får ju möta då de två segrande lagen från åttondelsfinalerna. Och sedan alltså som jag säger, just nu det återstår ju 6 poäng kvar att spela om. Så blir det Rögle mot HV. Skiljer 3 poäng just nu mellan lagen, och sen får vi alltså då Färjestad mot Djurgården. Vilken serie skulle du råka bevaka?
Nej, men jag har rört till det lite själv här. Jag tänkte så här, nu ska jag berätta för dig hur jag har tänkt här. Jag tänker att Luleå blir etta, och sen har jag flyttat upp Färjestad som tvåa istället för Skellefteå, bara för att få till lite
häftigare. Jag vill ha Färjestad-Djurgården.
Men då blir det lite konstigt på det andra där. Så att jag har faktiskt sagt 1 Luleå mot 8 Frölunda. Jag tänker att Örebro går förbi Frölunda
mot Rönnberg där.
Ja, det vore en skaplig kvart, va? Sen har jag 2 Färjestad mot 7 Örebro.
Det är ju lite derby det.
Precis, det är ju ganska hetta mellan Färjestad och, kan vi kalla det E18 derby eller? Ja. Vi stenade då.
Ja, ja.
Sen har det fått blivit 3 Skellefteå mot 6 Djurgården där då. De har ju ändå mötts några gånger nu i slutspel, och liksom det ändå piskas upp lite stämning. Jag är inte helt nöjd med den, men den får duga. Och sen har jag liksom sån här Småland-Skåne derby där, Rögle HV som min fjärde kvartsfinal. Det tycker jag skulle vara optimala om jag nu måste välja något. Så nu har jag sagt mitt.
Vilken match får du mest puls av?
Jag?
Ja.
Alltså jag tycker att det är kul med Luleå-Frölunda.
Okej, okay. På grund av Bulan de här två terriernas liksom bjäfsande mot varandra.
Ja, jag tycker att det bråket som var förra veckan var superkul.
Ja.
Det är sånt här som...
När Bulan kallade Frölunda för bottenlag.
Ja,
alltså.
Jag förstår inte så man kan bli...
Varför kallar han Frölunda för bottenlag? Var det bara att han var så uppjagad och försa sig, eller ville han starta någonting?
Ja, men han vill ju starta någonting. Sen så spelar de ju som ett bottenlag. Ja, de är ju helt under isen.
Vem var tönte, tycker du? Tycker du Thomas Berglund eller Rönnberg?
Ja.
På vilket sätt?
Ja, men hur kan man ens bli lite gnällig över det där?
Ja.
Typ som att men nu är jättemånga upprörda hemma.
Ja,
ja okej. Okay. Ja,
det är ju så att Rönnberg är ju, jag har ju sett många presskonferenser, många tränare väljer ju att reta upp honom för att det är...
Det är
du behöver inte ha gått 4 år på Handels för att lyckas reta upp honom. Det går ganska snabbt då att göra det. Det räcker med att du säger någonting om Ryan Lashel eller någonting så är det igång. Liksom då.
Ja, men det är ju en Svedberg fast i tränarformat.
Ja, det kan vara en bra liknelse. Men om vi stannar med den händelsen, riskerar de inte mycket bulan egentligen då? För de är ju Sveriges bästa lag och nu börjar han markera mot de andra lagen att titta, ni är bottenlag, vi är mycket bättre.
Jo, men det är jättebra att han gör det.
Okej, okay, ja, det är väldigt osvenskt att göra så.
Ja, men det är jättebra. Då känner de lite mer press och då kanske de åker ut fortare.
Ja,
det är lite obuliskt också att göra så. Han är faktiskt, just, men jag känner honom under de här åren som han har varit huvudtränare i Sverige, så han var det väl tvärtom tycker jag. Lite så här försiktig och inte någon press på sig. Jag tror att han känner sig otroligt trygg i det här Luleå. Alltså det de står för.
Också,
ja, det kan absolut vara. Men jag är lite förvånad att han sticker ut på det sättet. För han har ju snarare tidigare varit liksom så här att han... Ja, håll ner förväntningarna och sådär. Och så ger han andra lag ändå det här köttbenet, framförallt Frölunda då. Jag vet inte riktigt.
Ja, men får de det att stämma, då har ju vad heter det, Luleås fyrmannamur på egen blå inte en chans.
Nej.
Så Frölunda menar du eller?
Ja, om Frölunda får det att stämma. Ja,
med alla kedjor och alla stjärnor i det laget.
Han ger dem ändå ett rätt bra köttben där och det förvånar mig lite grann på ett sätt. Samtidigt som det var nog liksom den här vad heter det? Alltså att han var så sugen och verkligen få liksom trycka till Rönnberg och få igång honom. Det vägde nog faktiskt tyngre den här gången än just det där ligga lågt bulan. För han är ju en som smyger lågt normalt sett.
Ja, du väljer alltså köttbensmatchen mellan de här två terrierna. Jag måste bara, är inte lite latcho att Rönnberg så kort efter matchen fick veta vad som har sagts i sändningen?
Jo.
Det måste jag bara, alltså... Folk måste ju bara tok-smsat honom eller sagt åt dem, bulan sa sådär alltså. Ja,
det är som Dick Axelsson, han sitter väl och läser sociala medier på muggen mellan periodpausen också, för han är också en sån som har full koll liksom, på vad som har hänt. Alltså. Men ännu mer förvånande där, och att man lägger energi på det är ju, men han var väl så obalans, Rönnberg. Frölunda spelade dåligt under en lång period, förlorade mot Luleå där uppe, fick inte alls de svaren han ville ha i den matchen.
Han kom ju hem Rönnberg också där. Ja.
Man undrar ju, det måste ju vara någon som förser honom med den informationen. Och det är ju idiotiskt också. För jag tror inte att han har själv gått och liksom scrollat på telefonen i periodpausen. Det tror jag inte. Utan någon har ju
försett. Han brukar svara ganska sent. Om man ringer och söker honom så vet jag att det tar ganska lång tid efter en match innan han liksom tar upp sin telefon.
Ja, typ 3 veckor.
Ja. Men den matchen är rolig. Om du fick vara journalist då, vilken match skulle du välja förutom Terrier-matchen då?
Jag vill ju att Djurgården ska möta Färjestad.
Ja, jag också det. Ja, för mig är det liksom bara yes. Liksom.
Jag tycker att det är kul. Speciellt efter den semifinalen förra året. Så då hade jag nog valt den. Det är alltid roliga matcher. Det är mycket fart, mycket mål.
Ja, och sen har vi historiken där. Alltså när på 90-talet och även på 80-talet. Allting. Alltså det är ju de två största dynastierna vi har haft i svensk hockey. Kan jag tycka då.
Sen resten är ju ganska tråkiga matcher enligt mig.
Jag tänker ju på helheten. Liksom. Då står ni där med Skellefteå och vilka ska de möta till exempel.
Ja,
Skellefteå och Örebro känns ju inte så här superspännande. Så jag gick med på att liksom försöka få ihop 4 som ändå kittlar lite. Sen förstår jag också att Djurgården, Färjestad och Luleå Frölunda är ju jätteheta.
Ja, vi får se hur det blir. Hockeyallsvenska finalen börjar på tisdagen. När börjar SDHF-finalen?
Onsdag.
Och sen så rullar det på varannan dag. Och sen börjar play-in på lördag redan där.
Ja.
Svårt att välja alla.
Slutspelserien på onsdag också.
Ja, precis. Precis. Den får man nog vänta någon gång innan den blir liksom går in i ett skarpare läge kanske då.
Vilka vinner SM-guld då, Sofia?
I
herrarna. SDHL har redan tippat.
Ja, just det. Oj.
Kan bli dubbelguld för Luleå?
Nej. Djurgården.
Du tror nej, men
jo,
nej,
men snälla, jag måste få tro på Djurgården.
Nej, men det kan du inte tro.
Jo.
Varför de som har viken ner sig och spelar
för Dick Axelsson är grym i slutspelet.
Ja, men tror du hans paddelgrundfys funkar i slutspelet också?
100%.
Okej.
Okay. Ja, och sen har de Svedberg där bak.
Ja,
så kommer det att stå upp. Så då är vi hemma.
Ja. Alltså det är ju roligare kan jag tycka när Djurgården går långt i ett slutspel än när det blir Växjö och Skellefteå i en final. Jag har ju sagt det förut och det är, jag förstår att man kanske ute i landet tycker att det är konstigt, men storstadslagen som Frölunda och Djurgården och Färjestad också berör ju så in i Norden alltså.
Ja, framförallt är det väl trevligt om det blir ett ombyte på de här. Ett tag var det ju bara Skellefteå och Växjö i stort sett som gjorde upp om det, kändes det som lite grann. Ja. Va? och så att det är kul om det kommer upp nya lag. Djurgården har kommit upp.
Vilka får Djurgården möta i finalen då? Du struntar i om det är liksom teoretiskt möjligt, förstår jag menar.
Okej, okay. Drömfinalen.
Ja, det som, ja.
Ja, då kan de inte möta Färjestad i final, för det ska de möta i kvarten. Men säg Luleå-Djurgården i
final. Ja, det finns ju en historik där också.
Ja, det har varit kul. Ja. Och sen så vinner Djurgården 4 raka, så är vi hemma sen.
Precis.
Då är det lugnt.
Ja, men du... Bra tugg idag och kul att du kunde vara med oss. Bra åsikter och bra tankar. När startar hockeysäsongen då?
Augusti.
Det är så långt uppehåll alltså då?
Ja, alltså vi har ju mest importer och alla åker ju hem.
Ja.
Så att, ja, det är augusti.
Då får vi se var din resa tar väg någonstans. Alla lyssnare, tack för att ni var med oss idag och så hörs vi om en vecka igen också.